Ja, dagens tema i kyrkoåret är alltså försonaren. Försonaren. Och den här läsningen vi har fått höra till, eller höra från Gamla testamentet, det är ju en av Bibelns allra starkaste och mest omskakande texter. Det tror jag vi kan vara överens om. Det var den här berättelsen som fick Søren Kierkegaard, ni vet, den danske filosofen, att skriva en bok som heter Fruktan och bävan. En klassisk bok av Søren Kierkegaard. Och den handlar om religionens inneboende irrationalitet. Och där använder han sig av den här berättelsen som språngbräda. Men man behöver inte vara filosof för att tankarna ska börja snurra, tror jag, när man hör vad som utspelar sig i den här berättelsen. Vad är det egentligen som händer här? Och vad säger de om Abraham? Kanske ännu brännande, vad säger de om Gud? Är det en mörk text, en till och med fruktansvärd text? Eller är det en fantastisk text, en trostärkande text? Kan det vara både och samtidigt? Jag lutar åt det senare, det kan jag väl säga redan här i början. Särskilt när vi läser den här texten i Nya testamentets ljus menar jag att det är en fantastisk text. Men vi kommer tillbaka till det och börjar i situationen där och då. Det första vi läser i första Mosebok 22, och ni kan följa med om ni har biblar, det är att Gud satte Abraham på prov. Gud satte Abraham på prov. Och det här att människor prövas av Gud är ju ett återkommande tema i Bibeln. Jesu bror Jakob, han skriver så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Det är ju tydligt. Prövningar hör till det kristna livet och de är till och med någonting vi i grunden ska kunna ta emot med tacksamhet. Vi ser samma sak i Jesu liv. Många av oss kanske minns berättelsen om brödundret som slutar med att 5000 män och även andra blir mättade av bröd. Men den här händelsen börjar ju med att Jesus prövar Filippos faktiskt. Han säger så här till Filippos, lärjungen: vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Och Filippos blir ju ganska ställd av den här frågan, naturligt nog. Han börjar väl räkna in i huvudet ungefär vad det skulle kosta och kom fram till att det är ju mer än en halv årslön om vi ska ge mat till alla de här. Men Jesus har ju någonting annat i kikaren. Och det kommer ett förtydligande från evangelisten Johannes. Han säger att det sa han för att pröva Filippos. Själv visste vad han skulle göra. Så Jesus ville utmana Filippos här att tänka lite utanför boxen. Och vi skulle kunna ta fler exempel. Men helt klart så är prövning en central del egentligen av Bibelns undervisning om trons mognad. Genom att vi prövas växer vi till både i vår uthållighet och i vår tro. Men det är ju få människor som har prövat så brutalt och så påfrestande som patriarken Abraham. Det kan vi nog också vara överens om. Det Abraham får är ju egentligen det värsta uppmaning en förälder kan tänka sig. Och jag läser det en gång till. Ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Vad rörde sig i Abrahams huvud när han hörde Gud säga det här? Ja, det kan vi inte veta säkert naturligtvis. Men några saker kan vi faktiskt veta när det gäller Abraham. Och det första är att Abraham var van vid att höra Gud tala. Han var ingen rookie. Han hade kommunicerat med Gud under lång tid. För oss kan det förstås variera vilken erfarenhet vi har av Guds direkta tilltal. Men Abraham hade flera gånger varit i en nära och ingående dialog med Herren. Så han visste faktiskt att det här var Gud som talade. Jag tror inte att det var någon tvekan för hans del. En annan sak vi faktiskt vet om Abraham, det är att han litade på Gud. Han hade visserligen tvivlat många gånger, ibland också ställt till det genom att ta saker och ting i egna händer. Men han hade genom åren fått lära sig att Gud faktiskt håller det han lovar. Och det viktigaste uttrycket för det var ju just hans son Isak, löftessonen som hade kommit till honom och hans fru på ett övernaturligt sätt. Och som Gud nu alltså uppmanade honom att offra. Vi vet också att Abraham kände Gud. Han visste att Gud var allsmäktig, han visste att Gud var god. Och den djupa förtroligheten mellan honom och Herren, som ju faktiskt gör att Abraham på några andra ställen i Bibeln kallas för Guds vän. Det är ett fantastiskt uttryck. Han är Guds vän. Det finns en närhet i deras relation. Och det var ju som bottenplattan som Abraham byggde hela sitt liv på. Han kallas ju trons fader i Nya testamentet. Och det sista jag tänker att vi kan säga nu att vi vet om Abraham och Gud är att Abraham fruktade sin Herre. Och att frukta i det här sammanhanget, det handlar inte primärt om att vara rädd för Gud, utan mer att vörda Herren, att respektera honom. Att inte ta lätt på Guds bud och befallningar. Att inte lita mer på sin egen kunskap och klokhet än på Gud. Det tänker jag är Guds fruktan. Och det är intressant när vi läser om Abrahams respons på det här tilltalet. Det står: tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Alltså inte efter en vecka, inte efter en lång betänketid, utan så fort det bara var möjligt, i helig fruktan för Herren. Han visste att Gud hade talat, han litade på Herren, han kände honom och han fruktade honom. Och så får vi veta då att det är 3 dagar som Abraham och hans resesällskap är ute och vandrar. Och till slut är de framme och Abraham säger till sin tjänare: stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Och även här kan man naturligtvis fråga sig vad det är som egentligen händer. Antyder Abraham redan här att han faktiskt inte kommer att offra Isak trots allt? Eller anar han kanske att Gud har en annan lösning som är på väg att visa sig, men som han ännu inte vet? Eller ljuger han för att hålla tjänarna lugna? Vi kommer tillbaka. Ja, det löser sig. Ja, vi vet ju inte säkert vad Abraham tänkte och hade för motiv och så här. Men om vi ser till Nya testamentets texter så verkar faktiskt den hetaste kandidaten vara nummer 2 här. Att det fanns en annan lösning från Guds sida som Abraham hade på känn. I Hebreerbrevet 11 står det nämligen så här, och det är ju trons kapitel i Hebreerbrevet som går igenom trons hjältar, och där har Abraham en central plats. Och det står att han sa sig att Gud hade makt till och med att uppväcka döda. Så på något sätt tänkte nog Abraham ändå att Gud har en plan här som är större än det jag kan överblicka just nu. Som Abraham kände Gud trodde han helt enkelt att Gud hade på något sätt ett S i rockärmen. Och på den punkten kan vi ge honom rätt. För Gud hade verkligen en annan lösning här. Även om Abraham inte tycks ha blivit förvarnad om den lösningen i förväg. För det fanns ju en bagge som hade fastnat med hornen i en buske. Och vi kommer tillbaka till den. Men det fanns en lösning. Innan dess vill jag stanna upp inför 2 andra frågor som vi nog kan vara många som ställer oss när vi läser den här texten. Och den första är ju om inte den här berättelsen visar att Gud måste vara ganska känslokall till sin natur. Om han kan komma med en sån befallning som den han ger till Abraham, kan vi lita på honom överhuvudtaget? Vad är det här för en herre egentligen? Och man kan ju egentligen ställa ungefär samma fråga till Abraham. Jag menar, vad är det för en pappa egentligen som ger sig ut på sån här vandring? Hur kunde han ens överväga att lyda Gud i en fråga som den här? Handen på hjärtat, nu är det många av oss som kan tänka så när vi läser Första Mosebok 22. Men om vi läser lite mer noggrant i den här texten så ser vi faktiskt att varken Gud eller Abraham framställts som kärlekslös eller känslokalla. Det står uttryckligen att Gud säger till Abraham att han ska ta Isak, honom som du älskar, och gå med honom till Moria. Så det är inte så att Abraham förväntas stänga av sina känslor och agera som en viljelös robot. Gud vet vad han begär och Gud är tydlig med att det finns en känslomässig stark sida i det som sker. Lite senare står det också när faktiskt den här ängeln talar och Abraham hindras från att fullfölja offret. Att han ska inte göra sin son något ont. Så även den här texten är tydlig med att det vore någonting ont om Abraham hade offrat sin son. Någonting som hade stridit mot Guds verkliga vilja. Och vi som kan vår bibel vet ju att bibeln faktiskt flera gånger, och det gäller ju då gamla testamentet, just tar avstånd från alla former av människooffer. Och på ett ställe, och jag tog med det från Jeremia, så säger Gud till och med att han aldrig ens har tänkt sig något sådant som att vi skulle offra en annan människa. Så det är faktiskt gamla testamentets eget vittnesbörd i den frågan. Och då verkar ju poängen här ligga på ett annat plan. Och som jag sa så kallas Abraham i Nya testamentet för trons fader. Just för att han så fullkomligt litade på sin herre. Och som trons fader får han också en trosprövning som var långt utöver det vanliga. Han fick, om man så vill, bevisa sin värdighet genom att utsättas för ett test som jag tror ändå att jag kan säga att varken du eller jag kan förvänta oss att vi ska utsättas för. Och trots det så finns det någonting allmängiltigt, tror jag, över det som sker i den här berättelsen. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son, säger Herren. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din enda son. Och här finns det ju en väldigt rannsakande fråga också till oss idag. Och det är den här, tänker jag, är du? Är jag? Är vi beredda att offra det som är det dyrbaraste i våra liv om Herren skulle begära det? Det är en tuff fråga. Är vi beredda att ge som gåva vad vi har fått som gåva även när det kostar på? I Abrahams fall var det löftessonen, den efterlängtade arvingen. Han som var uppfyllelsen faktiskt av profetorden som Abraham hade mottagit. I vårt fall kan det vara helt andra saker. Det kan vara en ägodel vi håller dyrbar eller kär. Det kan vara ett namn, ett rykte, en karriärmöjlighet, en framtidsdröm. I sig kanske goda saker, men som Gud på minst bara milt påpekar att det där börjar kanske bli viktigare för dig än mig. Är du beredd att lägga det på hyllan för att öppna för min väg i ditt liv? Oavsett vad det konkret handlar om är grundfrågan. Värdesätter vi Guds gåvor och välsignelser mer än vi värdesätter honom som faktiskt är alla goda gåvors givare? Litar vi mer på det som vi för egen del förfogar över, tror oss kanske ha kontrollen över, än till honom som faktiskt har all makt i himlen och på jorden? Det är en ganska rannsakande och personlig fråga. Jag tror att vi är ganska många som har stått inför de där situationerna där vi billigt talat har fått Guds uppmaning att offra vår Isak. Det där som vi hade investerat i, men som kanske hade blivit en avgud. Eller bara på något sätt kommit i vägen för Guds A-plan med våra liv. Det här var en av de saker som grep tag i Sören Kierkegaard när han skrev om de här sakerna. Han talade om den irrationella tron. Den som sträcker sig längre än någon människa i sig själv har kraft att göra. Som kastar sig ut, och Kierkegaard sa så här, den kastar sig ut på 70 000 famnars djup. Det är tron för Sören Kierkegaard, att kasta sig ut på 70 000 famnars djup. Inte utan orsak, men i en slags tros dårskap som satsar allt på ett kort. Det får bära eller brista. Gud är Gud och då får du gå med mig som du vill. Det är tronsprång. Och i den förvissningen, det säger faktiskt både gamla och nya testamentet, i den tron finns ett frö till någonting oändligt stort. Och Jesus uttrycker det så här: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Ibland krävs det en död, ett språng ut i det okända där jag inte har kontrollen. Där jag kanske till och med får lägga min Isak på altaret. Men Herren hedrar det. Och ur död kan det komma en uppståndelse. Och jag tänker att den här versen ur Johannes 12 är en nyckel också till berättelsen om Abraham och Isak. Jag har ju hela tiden utlagt den här berättelsen som en beskrivning av dåtidet. Ett uråldrigt drama med Gud och Abraham och Isak som huvudpersoner. Men om vi läser den här texten med en profetisk blick så ser vi att den faktiskt till stor del kan sägas handla om någonting annat. Och det är hur Gud sände sin son Jesus till den här världen. En av Bibelns mäktigaste profetiska texter om det. Precis som Isak var Jesus löftessonen, född av jungfru Maria, uppfyllelsen av gamla testamentets många messias profetior. Precis som Isak var Jesus älskad av sin far, och vi läser inte minst i samband med Jesu dop, men faktiskt sen också på härlighetens berg. Detta är min älskade son, han är min utvalde, säger Herren från himlen. Och det är ett eko av det vi läser i första Mosebok 22. Och om vi reagerar över anstöten i det här påbudet som gick ut till Abraham, vilket vi har alla goda skäl att göra, men då får vi egentligen också utifrån det se att vi bör reagera med ännu större förskräckelse över det faktum att Gud faktiskt själv var beredd att gå så långt när han var ute för att rädda den här världen. Han var beredd att gå i döden för vår skull. Så älskade Gud världen, står det i Nya testamentets mest kända vers. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och parallellerna slutar inte med det här. Precis som Isak fick uppmaningen att bära veden för det förestående offret så läser vi att Jesus på Via Dolorosa bär tvärbjälken till sitt eget avrättningsredskap. Även det är en uppfyllelse av första Mosebok 22. Och precis som Isak i sista stund ersattes av en bagge så läser vi i Nya testamentet inte att Jesus, men däremot du och jag, har blivit ersatt av det fullkomliga offret som var Jesus själv. Han som Johannes döparen beskrev som Guds lam som tar bort världens synd. Det fullkomliga offerlammet. Och i Jerusalem så byggde man ett tempel och förrättade offer. Var då? Jo, på Moria berg. Jerusalems tempel låg på Moria berg. Där första Mosebok 22 utspelar sig. Så de här texterna dryper av profetisk relevans. Och det innebär också att anstöten som vi kan känna i berättelsen om Abraham och Isak, den är faktiskt egentligen lika mycket anstöten i evangeliet. Att Gud själv, skapad av himmel och jord, var beredd att bli en människa av kött och blod för att lida döden för vår skull. Gud, fadern skulle man kunna säga, han valde att utföra det som Abraham aldrig behövde göra. Han valde att fullfölja beslutet att låta sin son dö för alla oss andra. Och eftersom Gud är treenig så innebär det här att det var faktiskt Gud själv som dog där på korset. Jesus är Gud och Guds son. Och han var i allra högsta grad delaktig i beslutet att han skulle komma till den här världen för att dö. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, skriver Paulus. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och det är den här extraordinära handlingen, förutsagd av gamla testamentets profeter, som gör att Jesus för alla tider förtjänar vår och hela världens tillbedjan. Vi fortsätter i Filipperbrevet 2. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat, gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, sjunger vi i påsksalmen. Och snart är det ju påsk. Och det har med detta att göra. Därför förtjänar Jesus i alla tider vår lovsång, vår tillbedjan, vår tro och vår lydnad. Vi får tro på Jesus och precis som Abraham och Isak gjorde så grafiskt konkret för sådär 4000 år sedan. Får vi lägga våra liv i hans händer. Kosta vad det kostar vill. Ta det där språnget ut på 70 000 famnars djup. Och så är det miljontals kristnas erfarenhet genom alla tider. Att när vi dör bort från oss själva. Ställer oss till Herrens förfogande. Ja, då kan vi också överraskas av hans kraft. Hans uppståndelsekraft. Och det ska vi fira som sagt i den kommande påsken. Men det är sant. Alla dagar. Det är min övertygelse. Låt oss be. Herre, det är en omskakande text det här som väcker många både tankar och känslor. Och jag ber att vi i det inte ska missa vad du verkligen vill säga till oss och tala in i våra hjärtan idag genom de här orden. Herre, du ser de av oss som står lite grann och väger just nu om vi ska lita på dig på riktigt eller bara lite halvt. Om vi ska ta på oss flytvästen innan vi kastar oss ut på de här 70 famnarnas djup, fallskärmen. Eller om vi ska låta dig bära. Herre, jag ber att du talar tro in i våra hjärtan. Att vi får nåden att lita på dig för det du faktiskt har sagt, det du har gjort. Och du vet också här om det finns bildligt talat Isak offer som behöver ske i våra liv. Kanske det är sånt som till och med dina egna gåvor till oss har blivit avgudar eller på något sätt kommit i vägen mellan oss och dig och din plan. Hjälp oss här att i positiv mening frukta dig så att vi inte håller tillbaka där. Och Herre, mer än något annat så vill jag tacka dig för ditt eget offer. Det är förunderliga att du själv gick rakt in i dödens käftar. Att du faktiskt vann en seger över synd och död och djävul. Tack Herre för att du blev det fullkomliga offret som trädde in i vårt ställe. Herre, vi är så tacksamma för det. Hjälp oss varje dag att bygga våra liv på vad du har gjort. Ingenting annat. Och det ber vi i Jesu namn. Amen.